Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag läste en meme. Vet du vad meme är?
Mimersbrunn, vet du vad det är?
Ja, men inte det. Utan en meme är ju en bild med en rolig text. Eller en viktig text eller så som delas på i sociala medier.
Ja, jag är ju inte där.
Nej.
Någon gång i mitt liv.
Därav frågan om du visste vad det var.
Ja, det är svaret förstås nej. Men jag vet vad Mimersbrunn är, men det kan vi ta sen.
Ja, precis. Det vet jag också vad det är. I alla fall, då finns det en sida på Facebook som heter I Love Finland eller någonting sånt där. Som delar såna här fina bilder från Finland. Till exempel att det finns en sjö i Finland som är formad precis som landet Finn. Till exempel. Såna roliga saker. Och sen igår kom det upp en grej. Som det stod ungefär så här. Some people try to be awesome, other people are born Finnish. Och då delade jag den och då fick den en massa med likes och sådär.
Ja.
Och sen började mina släktingar dela den också, som jag har på Facebook. Och det tyckte jag var lite glad.
Ja.
Och det, när de, alltså, ta en månad, två månader tillbaka så delade jag ju massvis med så här intressanta grejer. Nu har jag bara börjat dela såna här finska. Jag har blivit så väldigt patriotisk när det gäller Finland. Så att det, och då ska man ju veta att jag har ju aldrig bott där. Och bortsett från en resa till Åbo så var det länge sedan jag var där. Liksom.
Ja, men nu kan man ju då svara som vilken orienterare som helst. Ränderna går aldrig ur och du vet allt det där, va?
Mm.
Men det är inte det. Utan nu ska du istället inte bara vara glad över och uppskatta ditt etniska, genetiska, ditt hävdvunna arv. Utan du ska, som du gör alltså, trigga igång lite grann och gasa på lite, det tycker jag nog. Det, när du säger det där så påminner det om en helt fjärran historia som jag hörde av en släkting till mig i Amerika. Född i USA av svenska föräldrar. Föräldrar från Myresjö, Landsbro. Småländska. Hon var väldigt småländsk, hela hon. Det var någon kusin till min pappa, så det är ganska avlägset. Men jag träffade henne och hennes man och de... Jag bodde där ett tag. Det var mycket trevligt. Så hade de då ganska nyligen kommit tillbaka till Amerika ifrån Turkiet. De hade varit där och det, på den här tiden var det inte jättevanligt att amerikaner överhuvudtaget åkte utomlands. Så det är faktiskt fortfarande inte. Men de hade varit i Turkiet därför att deras son gjorde en viss militärtjänst i Turkiet på någon amerikansk bas som fanns där och finns där fortfarande. Så då hade man aldrig åkat till Turkiet. Och han var någon överdängare till läkare sen på Dartmouth. Du vet, ett av Ivy League-universiteten. Han har varit här i Tranås för år sedan. Mycket trevlig. Nu är mera pensionerad. Men då var han ung och spänstig och var läkare i Turkiet för amerikanska luft, airbase och någonting. Och då när han var där och gick ut på en restaurang och hade trevligt, så kommer det in ett gäng pojkar på restaurangen. Och min pappas kusin, Olga heter hon, hon bara går igång. Hon kan inte riktigt förklara varför. Nej, vad är det för grabbar? Oh, nej, men titta, vad är det för en? Och hon är tvungen att få reda på vad det är. För de sitter alltså en bit bort ifrån de själva i restaurangen. Någonstans i Ankara eller vad det kan ha varit. Då är det svenska volleybollanslaget som kommer in. De är där och spelar någon match i Turkiet. Och hennes svenskhet, hon som inte ens är född i Sverige, men som då har haft svenska föräldrar och pratar ganska bra svenska, alltså som svenska amerikaner då plägade göra. Hon bara kan inte rå för sin reaktion. Precis som din reaktion med finskheten här. Så den ska du bevara väl och ta i mig och sådär.
Två saker slår mig. Dels är det här med finskhet. Jag har ju aldrig känt mig så finsk som jag gör nu. Alltså jag kände, alltså som barn kände jag ingen så här connection med Finland överhuvudtaget. Det var inget speciellt. Det var mest speciellt för andra så här, när Sverige och Finland möttes i hockey, så var det naturligtvis någonting som diskuterades, men aldrig. Men så var vi på den där resan och kände bara någon sorts, ja, men jag kände mig naturlig och hemma där på något sätt. Ja. Det är jättekonstigt. Men och efter det så har jag börjat titta på finska dokumentärer och tittade på Väinö Linnas Okänd soldat.
Jag är
helt uppe i varv över det där.
Den alltså. Kan du gott läsa också.
Men jag tror att det hänger ihop med att jag har fått kontakt med min bror och där pratar vi finska nästan hela tiden. Och sen alla släktingar runt omkring som är anknytna till honom, det är finsk. De umgås inte med svenska förutom genom jobb och sådär.
Ja, finskeriet har tagit sig.
Ja, sen tänker jag på de här volleybollkillarna som du pratar om.
Ja.
Alltså det, volleybollkillar är ju långa och taniga. Alltså du har ju verkligen inga vikingar.
Nej, alltså det hon gick igång på här, det var någon känsla av samhörighet. Hon själv var inte, ja, hon såg möjligen nordisk ut. Om ni undrar vad som hände så är det en kopiator som går igång här.
Mm. Snart när det kommer en löpande pastor.
Ja, det gör det så. Nej, hon gick igång på att hon kände någon atmosfärisk, kroppslig, själslig samhörighet med dessa för henne fullständigt okända unga män i sin bästa ålder. För dem, det var något där.
Ja. Kvinnor och unga män är annars inte sådär ett jättelångt steg mellan.
Nej, hon var både mormor och liknande vid tillfället. Så att,
ja. Ja, kärleken upphör aldrig. Du pratade om etnicitet alldeles nyss.
Ja.
När du pratade om finska. Och då kommer man ju osökt in på, eller inte så osökt, men ändå lite osökt in på förintelsen.
Ja, ja.
Och att vi nyligen har haft förintelsens minnesdag.
Så är det.
Och jag rasade fullständigt när jag fick reda på att mina barn som går då i mellanstadiet och lågstadiet inte, alltså det nämndes inte ens i skolan. Och jag går tillbaka till min egen uppväxt,
ja,
där vi hade överlevare som kom och föreläste från åtminstone i klass 3 och uppåt alltså.
Ja.
Och här nämns det inte ens. Min äldsta dotter, de hade haft någon typ av FN-dag hela den dagen. Så att de hade fått, hon går ju 6:an.
Ja.
Men att det verkar bara vara just den här skolan som inte... jag tycker personligen det är tjänstefel. Alltså. Det här ska man ju prata om från förskoleklass och uppåt.
Ja, i all synnerhet när det är någon form av dag som slår in 75-årsjubileum. Om man kan tala om jubileum, men du vet. Och speciella dagar. Ja, jag håller med dig. Men det är inte uppmärksammat ändå. Så om du tänker dig att man skulle försöka radera ut en historisk händelse, som till exempel förintelsen, alla koncentrationsläger, frånvaron av dem, och det finns inga bevis, det finns inget, så är det ju en omöjlig uppgift, eftersom det här skedde då under tyskars hägn, i tyskars hägn. Och då blir det just dokumentation och register och protokoll och pärmar, och hur många man än försökte bränna upp och krångla med, så finns det massor av källmaterial till när det hände, vilka de var, vad de hette, hur lång han var, allt sånt där. En massgrav någonstans som man råkar hitta i Ukraina eller någon annanstans, då är det bara ben och ingen vet någonting, och alla har glömt bort för ingen har vågat prata om det och sådär.
Mm. Men,
ja. Sen gör Hollywood sitt till genom att uppmärksamma det här på längden och tvären, inte minst för att Hollywood är så judiskt förankrat och producerat, och alltså det finns en judisk majoritet, det menar jag inte, en judisk influens i Hollywood som inte är dålig.
Mm. Men jag tänker två saker om det här. Främst så tycker jag att man måste nog krädda tyskarna ganska mycket för det som har hänt, alltså de som på något sätt tog över efter att,
ja.
För de har verkligen inte skylt ifrån sig på det sättet. Utan, jag menar, de hade ju kunnat blåneka bara.
Ja.
Även om det inte ger någonting, så är det i alla fall inget erkännande. Men de har ju verkligen erkänt sina synder på något sätt.
Ja, men till stor del. Till stor del har du rätt där, utom när det gäller östra Tyskland. Helt enkelt Östtyskland. Den fjärdedelen som då ockuperades av Sovjetunionen, de tre andra fjärdedelarna, England, Frankrike, USA, de som sen då blev Västtyskland, de ockuperades i 7 år, och den östra delen, alltså den protestantiska delen, det är lite märkligt, det är alltså den protestantiska, riktigt protestantiska delen av tyska riket, alltså där Luther hade mest att skaffa, det är Östtyskland helt enkelt. De är ju då inte ockuperade på det sättet av Sovjetunionen, utan det blir ett släktskap som är helt naturligt ända tills Honecker faller 1989. Eller avsätts faktiskt, formellt avsätts. Den sista, vad det nu kan heta, generalsekreteraren i kommunistpartiet. Jag minns inte vad han hade för titel. Men ockupationen av Västtyskland, av det som blev Västtyskland, det var helt enkelt, då satte framförallt USA kursen, så här ska det vara. Och tyskarna fogade sig i det och ville nog ingenting hellre än det. Och sen blev de ju liksom USAs bästa allierade, om man nu bortser från England som alltid har varit det. Men från att ha varit fiende så blir de vän.
Ja, men å andra sidan, vad hade de för val?
Nej, de har inget val, för de ockuperade.
Ja.
Elvis gör militärtjänsten där till exempel.
Men Sovjetunionens, för det var ju fortfarande Sovjetunionen då, deras ockupation av Östtyskland pågick ju 44 år. Eller?
Ja, alltså det är inte ockupation, utan det är bara, då blir ju Östtyskland, det blir liksom bäst i klassen utav alla satellitstater.
Mm.
Det är de verkligen. Och det finns till och med en del industrier som är konkurrenskraftiga gentemot västtysk och västeuropeisk och amerikansk industri. Framförallt när det gäller optik. Det är ju då ett krigshärjat land och inget fungerar och allt sånt där, va? Efter 1945. Men de kommer på benen. Det är någonting som heter Marshallhjälpen. Det är alltså, handlar om miljarder dollar som då används bara för att bygga upp Västtyskland. Men även Östtyskland blir rejält uppbyggt med hjälp av Sovjetunionen naturligtvis. Och inom optiken där, så Lennart Nilsson, den stora fotografen Lennart Nilsson, har östtyska linser, objektiv. Och när han gör sina fantastiska bilder och filmer i människokroppen och kring människokroppen.
Men Skulle du säga att det berodde på kalla kriget som den gränsen var så hårt bevakad?
Ja, ja, ja. Det är klart.
Uteslutande?
Enbart.
Och sen när Sovjetunionen började krackelera så började också på något sätt kalla kriget att krackelera.
Ja, ja, ja. Det där går relativt snabbt. November 89 händer allting. Och det händer lite märkligt där också, för att det är också protestantism. Jag är ju inte någon vän av Luther, fast det är jag ju naturligtvis, eftersom jag är född i Sverige. Så måste jag ju erkänna Luthers betydelse. Men protestantismen, protestantiska människor, oberoende av ifall de tror på Gud eller inte, hur dumt låter inte det? De som är uppvuxna och har gått i skola och lärt sig och allt det där, som vi svenskar, som alla danskar, som alla i norra Tyskland, det är alltså inklusive Östtyskland, de låter sig inte riktigt hunsas på samma sätt. För här finns då ett anslag till det som man skulle kunna kalla för fritt tänkande. Att man köper inte allt man hör. Så när muren då faller, och faller ju muren alltså i Berlin, det är verkligen bokstavligen, men det har redan börjat ske i Ungern, i den protestantiska delen av Ungern, i en stad som heter Timisoara. Där börjar protester, och förstås i Berlin. Och i Berlin så är det en protestantisk kyrka faktiskt där börjar. Och då får, från Ungern får man åka tåg utan gränskontroll in i Österrike. Och folk åker ju tåg den veckan bara för att de får. Och de står och skriker och hänger ut genom fönsterna. Här kommer vi och sådär, du vet. Så där börjar egentligen hela nedmonteringen. Som då är färdig i stort sett 2 år senare. När Öst- och Västtyskland blir Tyskland.
Men det här påminner lite grann om Gorbachev och taxibilarna och frisörerna där.
Ja. Jo, han är ju den som startar. Det är faktiskt han som är orsaken till...
Men det börjar i det lilla och man tänker att det här är ju ingenting. Ja. Men sen eskalerar det nog i sån otrolig fart på något sätt. Att man släpper lite grann på svångremmen och helt plötsligt tappar man kontrollen över. Så
ja,
känns det.
Ja. Känner du till räddaren i Harlem?
Nej.
Nu är det inte Harlem på Manhattan. Utan original Harlem. Det uttalas säkert Harlem eller något sånt där med krångel. Det ligger i Holland. Och New York heter ju New Amsterdam först. Så holländarna var först där. Därför heter det fortfarande Harlem på Manhattan. Räddaren i Harlem är en liten pojke. Och så här säger historien. Då har man börjat bygga, kommit ganska långt i det mycket protestantiska Holland. Mycket protestantiskt då.
Mm.
Man har börjat bygga en vall mot havet. För att man är då... Det nyckfulla havet som kommer och går förstör ju allting för holländarna. Redan då, tätt befolkat område, och ett mycket litet område. Som Holland fortfarande är. Som Nederländerna fortfarande är. Då har man börjat bygga den där muren eller vallen. Och så är det en liten pojke som är där och går med sina får eller getter eller vad han nu kan göra. Han kanske bara är och leker. Han får se att det börjar sippra vatten ur den där vallen. Och han tittar på det en stund. Och sen så tänker han, det där var inte bra. För nu är hålet lite större. Så då stoppar han in sin tumme eller delar av sin hand för att hindra vattnet. Och sen sitter han där tills han blir upphittad. Det tar en halv natt eller en halv dag. Han sitter så länge och räddar vallen, muren, från att inifrån, från en litet vattenflöde som bara droppar, bilda då, låta vattnet, låta havet göra så att det här hålet växer och förstöra vallen. Det är räddaren i Harlem. Han blir högt aktad och allt det där, och mamma kramar honom. Så det där är förmodligen baserat på något verkliga händelse. Jag vet ju inte hur han såg ut eller vad han heter eller någonting. Jag vet inte om han vaktade får eller heter. Men han gjorde detta. Det börjar litet, Gorbachev, och så växer det. Och till slut så finns det inte 13 satelliter längre. Utan nu heter de Tyskland, Polen, Tjeckien och Slovakien. Och du vet, allt det där.
Jag så tänkte på Tjeckoslovakien faktiskt när du pratade om Ungern där.
Ja.
Att det är märkligt hur just det landet kunde splittras i goda ro på något sätt. Ja. Jämfört med Jugoslavien, ja, ja, ja. Och andra länder. Som,
ja.
Och vad är själva huvudorsaken till att det...
Ja.
För det var ju också kommunistiskt. Va?
Ja, oh ja, båda delarna. Och nu är det ju nästan ingen skillnad på Tjeckien och Slovakien annat än att Slovakien är kusiner från landet. Och om du så vill, du kommer kanske ihåg en back, en hockeyback som heter Eddie Machac. Jag tror jag uttalar rätt, Machac. Han sköt någonting diaboliskt hårt från blå linjen. Han var mycket känd och mycket duktig, och han var slovak. Men han var i stort sett den enda i hela hockeylandslaget som var slovak. De andra var tjecker. Så det har inte utan anledning varit kusiner från landet. Men nu klarar de sig. Och Slovakien just nu har då gått från ett lågt läge till att bli ett fungerande europeiskt land. Kanske inte med våra måttmätt. Inte där. Kanske inte når dit heller. Tjeckien är förstås ännu mer på väg och har haft en ännu snabbare utveckling, för att de är, nu kommer igen, mera protestanter, och Slovakien är det inte. Och det där kallas ju för sammetsrevolutionen, för att man skildes liksom som vänner. Och då har man, väl, jag blir nationalistisk idag, då har man unionsupplösningen mellan Norge och Sverige som modell. Och det sker då 1905. Utan att ett enda skott avlossas. Så ska vi göra, säger Václav Havel, som sen blir Tjeckiens president, den första. Och så blir det.
Ja, alltså jag kan ju inte så mycket om Slovakien, förutom när det kommer till hockey naturligtvis. Och jag minns när de splittade, då var ju Slovakien, det var ett kalkongen. De fick ju börja om i DVM eller någonting sådär. Och så kämpar de upp sig. Och sen så någonstans i början av 2000-talet så vinner de VM.
Ja, det är stort.
Ja, och bara nu senaste VM så spelades i Tjeckien. När Tjeckien och Slovakien möttes.
Ja.
Alltså man behövde ju inte ha någon som helst relation till de länderna för att genom TV-rutan känna.
Ja, ja, ja.
Det var alltså det var ju sån fest på något sätt.
Då är det atmosfär.
Och sen efteråt så står de och kramar varandra liksom, att det finns inget, de är ju landsmän utan att de är landsmän.
Ja,
det är för att alla de där som var med, de har ju en gång varit tjecker allihopa.
Ja, ja.
Sen vet man inte hur det blir när den generationen inte spelar längre, och det är bara i sådana som är uppväxta i Slovakien liksom, och Tjeckien.
Men de kommer nog aldrig starta krig mot varandra. I Jugoslavien, som då var 7 republiker som inte kunde hålla ihop annat än under en mycket stark och sträng hand, nämligen Titos. Tito var kroat och satt i Serbien i Belgrad och styrde. Och då när han dör 82 kanske.
Ja, jag vet. År det.
Ja. Då när han dör i alla fall, någon gång på 80-talets början, så är det då tillrättalagt för att nu kommer alla meningsskiljaktigheter, oförrätter, alla ja, alltså de olika religionerna, här har du 3 från varandra mycket olika religioner, att visa sitt rätta ansikte. De ortodoxa i Serbien, Makedonien och de muslimska i Bosnien, fast Herzegovina, den liksom lite södra delen av Bosnien, är kroatisk, alltså katolsk. Och hela Kroatien som då är katolsk, och Slovenien där uppe som är katolsk, fast minst katolsk, mest sekulariserad. Slovenien är det första landet som sticker, och då kommer armén direkt, den serbiskt dominerade armén, och blir tillbaka knuffade, alltså de kommer inte in, de kommer alltså inte att kunna dominera Slovenien, så det är ett inbördeskrig som tar 5 veckor och sen inte mer. Sen kommer då Kroatien med god hjälp av deras storebror som är Tyskland. Hans-Dietrich Genscher som är utrikesminister åker efter någon vecka när Kroatien har utropat sig ensidigt till egen stat. Då åker han dit och går och spatserar och låter sig fotograferas och skakar hand och allt det där. Nu har de Tyskland i ryggen. Och därmed så är de på säker mark, tror jag. Men det blir ändå ett långvarigt gräsligt krig mot Serbien mot Kroatien. Och så kommer då det värsta kriget som är i Bosnien. Som gör att vi får hur många bosnier som helst hit i Sverige. Som har inlemmats och fungerar och som både du och jag känner och sådär.
Ja.
Och även då Bosnien, kroater, de kommer något senare. Som alltså inte är muslimer. Här var det fråga om muslimer med liten bokstav och med stor bokstav. Om man var muslim i passet, i deras alltså papper. Om man var muslim så var man det med liten bokstav. Det betyder att man tillhörde den religionen och var utövande muslim. Med stor bokstav så var det att man då var etnisk muslim. Du behöver inte ens tro på Gud. Alla minst tro på Allah. Du var muslim ändå.
Ja, alltså jag kommer ihåg när jag pluggade upp i Härnösand, då fanns det otroligt mycket kroater där.
Ja.
Inte så mycket Bosnien.
Ja, du menar muslimer alltså?
Ja.
Bosniska muslimer.
Ja, nej, men alltså de som klassar sig själv som Bosnien,
ja.
De andra klassar sig själv som kroater.
Ja, oja. Från samma land, men i alla fall.
Men väldigt viktigt för dem.
Ja, ja, ja.
Däremot när jag kommer hit så är det otroligt mycket bosnier, muslimska bosnier, ja. Liksom.
De var...
Och inte minst de här romerna som bor i mitt område. Det är ju av muslimsk
härkomst. Ja, ja, totalt. Men romer funkar nog inte riktigt på ett diagnostiserbart sätt. Om du har romer i Spanien så är de snarare pingstvänner än katoliker.
Mm.
Det finns faktiskt en ganska stor andel pingstvänner i södra Spanien bland romerna. Och att det finns överhuvudtaget pingstvänner i katolsk land är ju ganska ovanligt. Om romerna bor i ett muslimskt dominerat land så blir de muslimer.
Mm.
Och bor de då i Serbien så är de ortodoxa.
Mm.
De är vad det blir.
Men,
och är alltså inte särskilt inifrån och ut. Utom när det gäller en sak. Falukorv.
Ja, eller hur?
Nej, men det har du ju lite erfarenhet av.
Ja, verkligen. Men det jag tänker är att de bosnier som finns här i vår, de uppfattar man ju inte som muslimer.
Nej, hon är.
Utan de är akklimatiserade så väl i Sverige.
Ja, ja, ja. Och de ser ut som svenskar, europeer eller en större samhället.
Men jag tänker också att om det där kriget inte hade utbrutit så hade, eller utbrutit så hade Anna Lindh varit vid liv.
Ja. För det var ju, Mihailovic, han var ju då serb som var här.
Ja.
Av krigs.
I Södertälje.
I Södertälje dessutom?
Ja, i Hovsjö.
Oj du, känner honom, vad du säger?
Nej, men jag har träffat honom däremot. Och sen så var ju faktiskt min pappa hans första kontaktperson på rättspsyk när han blev dömd.
Det var det värsta.
Har ju absolut ingenting med mig att göra.
Jo, en hel del, för att det är intressant.
Ja, men det var ju inte som att min far berättade någonting.
Nej, det är det klart.
Utan,
men kopplingen finns det.
Ja, precis. Och det är inte, för att de har ju rätt till en person som liksom är utanför vårdsystemet, ja. Att liksom ha kontakt med omvärlden. Så det var i sig var ju inte hemligt att han åkte dit och hade kontakt med honom. Men vad de pratade om var ju ytterst hög sekretess på.
Ja, det är klart.
Och sen så valde han att avtjäna resten av sitt straff i Serbien, tror jag. Så han sitter i Serbisk fängelse och avtjänar straffet.
Ja.
Innan dess hade man hoppat från olika rättscykeln och fängelse i Sverige.
Ja, ja.
Han fick ju stryk vart han kom.
Jaha. Alltså på fängelset?
Ja.
Av det skälet att han mördade Anna Lind?
Ja. Det var liksom en råttornas råtta liksom.
Oj då.
Det här är bara en skröna, men det sägs att du vet Anders Eklund som mördade den här Engla och våldtog henne. Han fick ju otroligt mycket stryk.
Ja.
Och speciellt på Norrtäljeanstalten stökade ju nästan med.
Oj då.
Men det var liksom bara en liten bråkdel av vad den här Mihailovic fick. Jag förstår inte riktigt det hatet på något sätt som finns mot Mihailovic, för att han mördade en kvinna liksom. Men det var någonting med det där att Anna Lind var en ganska liksom öppen när det gällde att ta hit nya människor, alltså invandrare helt enkelt.
Ja, ja.
Och så det var ju liksom kanske inte på de som han satt med, men deras föräldrar var ju i Sverige tack vare Anna Lind liksom.
Ja.
Så jag vet inte, det är den enda kopplingen jag kan tänka mig. Annars så finns det verkligen ingenting.
Mm. När jag undervisade spanska under många år på gymnasiet, så spanska är man ju inte så där bortskämd med i media, tidningar, tv, absolut inga filmer och sådär. Jag bortser från Almodovars fantastiska filmer. Men det är en parentes. Utan då försökte jag bara hålla mig ajour och lyssna på spanskspråkiga radioprogram, vilket innebar nyheter och sånt där på spanska. Mest varje dag. Och så vid något tillfälle sitter väl och rättar skrivningar, har radion på. Och så kommer det en intervju med en, som man hör, svensk individ. En kvinna som pratar flytande spanska, men ganska svensk spanska. Man hör att det här är inte någon infödd. Och en lång intervju och ganska intressant. Och sen så, jag vet inte vem det är, men sen i slutet av programmet så säger intervjuaren: jaha, och då tackar vi utrikesminister Anna Lind. Hon, tänkte jag, kan hon spanska? Och då har hon varit volontär på något sätt i Chile någon gång under sin yngre tid i sin uppväxt, vad vet jag. Jätteduktig på spanska. Fullständigt flytande.
Jag har två Anna Lind-anekdoter som jag tänker droppa här.
Ja, okej.
Det första är ju, min pappa var ju fackligt aktiv och hade fackliga utbildningar ute på Bommersvik utanför Södertälje.
Det är klart.
Och där fanns ju den här trojkan, eller trion. Mona Sahlin, Margot Wallström och Anna Lind.
Ja, just det.
Och på det här var ju tidigt 80-tal någonting. Jag hoppas att det var tidigt 80-tal, med tanke på vad jag berättar nu. Så när pappa hade de här kurserna, så var de där tjejerna där och hjälpte till. Och bytte blöja på...
på dig?
Undertecknad.
Oj, oj, oj.
Så jag hoppas verkligen att det här var i början av 80-talet. Annars har jag någonting jag borde prata
om. Du har haft intim kontakt med Margot Wallström.
Ja.
Jag kan inte säga att jag är avundsjuk.
Nej. Hon diggar inte Israel så mycket. Så
hon har lite svårt för Donald Trumps Mellanösternpolitik, så kan man väl säga.
Mm, men det är väl bra att hon klev av då?
Ja, det gjorde hon ju verkligen.
Och den andra anekdoten är ju att då någonstans... hon dog ju 9 september 2001, va?
9/11?
Nej.
Nej, det är 11 september, dum jag är. Ja, det är möjligt, jag kommer inte ihåg.
Eller var det året efter 9/11 som hon... Jag tror det var året efter 9/11 som hon dog. Ja. Hur som helst. Jag hade ju gått in i väggen, tappat minnet 3 veckor och låg inne på sjukhus. Och sen när jag kom ut från sjukhuset och började plugga på en folkhögskola. Bara för att få någonting att göra. Och då bodde jag i Oxelösund och det här var i Nyköping. Så varje morgon när jag klev av bussen i Oxelösund så passerade jag torget och mötte Anna Lind.
Ja.
Till skolan. Och när hon sen hade... För hon bodde i Nyköping och pendlade.
Yes.
Och hennes man var ju landshövding i Nyköping.
Bo Olofsson eller något sånt där.
Ja, han är inte riktigt. Bo vet jag.
Ja, Bo. Han var statsråd tidigare. Söp ihjäl sig ganska kraftigt.
Ja, och var ingen vidare pappa till de här barnen heller när, i det läget när Anna Lind, utan var så här,
kan jag nog tro,
verkligen nannyberoende. Men ska enligt uppgift då liksom ha släppt allting och verkligen blivit en bra pappa. Så det är inget ont som inte har något gott med sig. Men i alla fall, efter det här hände, så det var en märklig känsla att inte möta henne varje morgon.
Kan tro det.
Det var liksom dagliga rutiner. Och bara det där, bara jag tänker på det där så blir jag lite sorgsen. Liksom, för att det, dels för, liksom, han hade ju inget skäl att mörda henne.
Nej, nej, nej.
Utan det var som att han sprang på ett statsråd och han kände igen henne och hade någon psykotisk episod och liksom bara högg ihjäl henne. Han kunde ju ha mött Göran Persson, det var ju bättre.
Det kan du inte säga.
Och alla pensionärer i hela Sverige vill ha med
Göran Persson. Kanske.
Så det är verkligen, jag tror ju inte på slumpen, men där kan man ju verkligen ta till den tesen om man inte tror på den.
Ja.
Att hon dog av slumpen. Liksom.
Ja. Lustigt det här. Och en som utrikesminister, erkänd utrikesminister, verkligen.
Mm.
Fast det visste man inte då, för man var inte så där med i de där svängarna. Men
nej, men det är många som, including Margot Wallström, som har fantastisk renommé utomlands.
Ja. Kanske inte Mona Sahlin så mycket.
Nej, hon gillar choklad eller något. Det är också en kvalitet i livet som man bör unna sig.
Ja.
Nej, men både Wallström och Anna Lind. Och sen den här, vad heter hon, folkpartisten där som var EU-kommissionär. Cecilia
Malmström.
Ja, också en kvinna. Och sen den här andra liberalen, Birgitta Olsson.
Ja.
Också fantastiskt när de är utomlands. Det är bara i Sverige de får skit liksom.
Ja, men, liksom, men där har du ett gäng kvinnor, möjligen Mona Sahlin undantagen, som har levererat.
Mm.
Det tror jag.
Och då kan man ju i slutet av den här podden på något sätt knyta tillbaka till Finland, som nu har en regering
ja.
Där alla höga poster innehas av kvinnor.
Ja, Finland går i bräschen. Men det, du kan sträcka på det ytterligare, för att när vi får allmän rösträtt 1918 med påföljande val 1921, alltså det är från 21 som kvinnor får rösta i Sverige, så har Finland från 1907 allmän rösträtt, inklusive då alltså att kvinnor får rösta.
Mm. Men jag tror att jag ska inte säga att jag ska rätta dig, men jag ska säga en sak som jag läste häromdagen bara när jag läste om modernismen.
Ja.
Fredrika Bremer, ja, var ju den som liksom gick i bräschen redan 1880.
Ja. Ännu tidigare faktiskt.
Ja, så kanske det var. Men hon ordnar ju så att kvinnor som inte är gifta blir myndigförklarade.
Mm.
Och sen nästa etapp i det är då 1921 när kvinnor får rösträtt i Sverige.
Mm.
Alltså, man känner sig dum när man gått igenom livet och inte läst den storyn om Fredrika Bremer, Victoria
Benediktsson,
Ellen Key och vad heter hon då? Ja, men Selma Lagerlöf och alla de här. Sen kan man ju tycka så här att, ja, men, som Selma Lagerlöf då, lite dåligt så här eftersmak i munnen när man läser att hon typ gillade Ross biologiska institutet, tyckte det var bra.
Mm. Nej, men hon må ha haft ett och annat emot sig som man upptäcker nu eller som man möjligen vågar skriva nu.
Mm.
Men även hon har levererat. Nu finns det en liten bisats till din kvinnor blir myndiga trots att de inte är gifta replik där. För när de gifte sig, då blev de omyndiga.
Fram till 1921.
Ja, precis. Och det finns en del saker där som är lite besvärliga om man nu har sådana problem. En mycket rik, någon trollvaktmästare eller något liknande, änka i Skåne på Lyckås slott. Inte det största slottet, men ett fint slott i Skåne. med stora ägor. Hon var sambo. Kan du tänka dig? Det kan man vara inom adeln också naturligtvis. Men det är lite ovanligt. Hon var sambo med landshövdingen i Malmöhus län på den tiden. Han hette Gösta Netzén. Och hon kunde inte gifta sig. För då hade hon förlorat slottet.
Ja.
Alltså alla ägor.
Jag kom på ett namn som jag glömde när vi rörde upp alla de här. Och det är ju, tror ni inte, Elin Wägner.
Elin Wägner, oja. Medlem i akademin.
Ja, tyckte att, eller som jag i alla fall uppfattade när jag läste om henne, att hon tyckte att de andra var lite för extrema.
Ja, hon är väl den vänligaste utav dem.
Ja, och engagerar sig mycket för pacificism. Och,
ja, och det är ju alltså under första världskrigstid.
Mm.
Så första världskriget, som är ett mycket manligt krig. Det är ju alla krig, men kanske väldigt manligt, första världskriget. Då är hon igång.
Och tycker typ, om kvinnor hade fått vara med och bestämma så hade det inte varit något krig.
Ja.
Och det är kanske inte helt fel.
Helt fel är ju så självklart så att det är nästan ointressant. För så är det.
Ja, vilket talar för att Finland inte kommer gå in i något krig.
Ja, men kvinnlig försvarsminister och så där. Jag vet inte om Elisabeth Rehn är det nu eller... Nej, men hon var den första kvinnliga försvarsministern i världen.
Mm. Sen kom Janet Green och company.
Ja. Men det där är ju mycket finnar idag.
Ja.
Mycket protestantiskt idag.
Ja, men så är det. Ibland behöver man en sån finsk podd. Det har vi inte haft sen Åbo.
Ja, men då satt vi ju Finland.
Ja.
Det är inte så konstigt.
Fast det kändes också mycket Sverige på något sätt. Ja. Jag kan fortfarande inte smälta den här episoden när jag försöker beställa på kaféet i Finland på finska och sen så började du prata svenska med henne. Och så svarar hon på klockren svenska liksom.
Ja, mycket trevlig kvinna.
Ja, jag känner ett visst hat emot henne. Men...
Nej,
men hon såg ju hur svårt det var.
Och
kunde ju onekligen, alltså måste jag fatta att vi var svenska.
Ja,
hon alltså... kunde ju bara sagt så här, du kan beställa på svenska också.
Nu har jag bara en liten sån där känsla efter vår ett dygn långa resa till Åbo och tillbaka. Längre var det inte. Det var bara trevliga människor vi träffade.
Mm.
Det var bara trevligt. Och vi hade ändå regnet emot oss och dåliga kommunikationer och mycket krångel och kallt och eländigt. Men det var ändå bara trevligt.
Ja. Och för oss var det förstås en upplevelse, men för Isabella, det har, tror jag, definierat henne på något sätt.
Ja, hon hängde med ganska bra där.
Ja, hon hade ju precis fyllt 12 då.
Ja.
Och för hennes första utlands, nej, andra utlandsvistelse.
Ja.
Och flera gånger efter det så har det kommit upp i olika samtalsämnen så. Och framförallt då när vi var här så på min bror, när det är extra mycket finska så, så pratar hon ofta om det där. Och det är inte ofta hon gör såna saker, att liksom hon är ganska cool på det sättet.
Mm.
Att hon pratar inte om personliga saker, men just det där jag har gjort ett
väl använd tid, väl använd tid. Och jag gjorde något liknande på höstlovet. En och en halv dag lång trip till Göteborg till min syster som bor där. Och det var vår dotter, den nummer 6 alltså, som är 14. Och hon visste inte vad hon ville göra. Kan vi inte göra någonting? Och pappa, mamma vill inte, men kan inte du? Och så där vidare. Ja, vi åker väl till Göteborg, till Kerstin. Och så gjorde vi det. Och hade ett effektivt dygn med... späckat med upplevelser. Det bara blev så.
Men var det inte också någon dansworkshop?
Jo, hon hade någon dansworkshop som inte blev av. Och det visste vi innan vi åkte. Men istället gick vi på en fantastisk musikal på Göteborgsoperan som heter Oliver. Och sen gick vi på Botaniska trädgården. Och vi såg köttätande växter. Det var till och med en liten utställning med guidad tur över köttätande växter. Hur intressant som helst. Var på i ett angränsande rum i denna jättestora, detta jättestora växthus, så sitter en jazzorkester och spelar lite soft. Och ja, det var en upplevelse som heter duga.
Mm. De som lyssnade på förra podden vet ju då att KG är ju alldeles frälst i jazzmusik.
Ja, men det
och till och med rekommenderar SVT Play.
Ja. Du kan inte ana, alltså, har man inte upptäckt jazzmusik, då har man en god upplevelse framför sig. Så är det. Jag som dessutom har i min plånbok inplastat och fint signaturen ifrån Leif Andersson Smoke Rings.
Ja, och jag är mycket stolt. Förekommer i något sammanhang. Ja. Riktigt kom på. Hörru du, sy ihop det här nu.
Jaha. Det är klart. Om du tänker dig goda, stora, imponerande människor historien igenom, sådana som har gjort något, alltså då blir det nästan att man alltid tänker på sådana som har gjort något för någon annan eller för några andra. Folke Bernadotte, apropå förintelsen, eller Schindler med Schindlers list, och sådana saker också apropå förintelsen. När det finns sådana som utan egen vinning altruistiskt gör det de gör och har en drivkraft, så kan man tänka sig att man själv ingenting gör, och jag kan inte, och jag är lite för blyg, och det är inte riktigt min läggning, och jag är för gammal, eller jag är för ung, eller det där vågar jag aldrig. Alltså man har automatiskt och sekundsnabbt ett dussin bortförklaringar eller ursäkter till att jag själv inte gör så mycket som jag ser dem göra, och du vet allt det där. Det är inte alls konstigt, det är nästan lite mänskligt att det är så. Jag säger inte att det är bra, men det finns något förklarande skimmer över att inte alla gör mycket för andra. Men när det görs, då blir det nästan som en händelse ur det gamla testamentet. Nu är Jakob tvillingbror till Esau, som han har lurat och varit bedräglig mot och varit i största allmänhet ett stort svin emot. Han är på väg bort ifrån sin bror som står efter hans liv med all rätt, och mamma Rebecka har skickat iväg honom till släkting, sin bror Laban, dit kan han gå. Och så är han då ensam och på väg, och han efter en snabb språngmarsch och en snabbare gång så ska han sova den natten, och så lägger han sig ner. Han tager sig en sten till huvudkudde, står det. Fråga mig inte varför den stenen dyker upp, men det gör han. Och då får han se i drömmen hur han ser en stege där änglar går ner ifrån himlen, och senare där änglar går upp ifrån jorden till himlen. Han ser det här skeendet i sin dröm. Och på morgonen vaknar han, sätter sig upp, gnider sömnen ur ögonen, och så säger han så här: här var verkligen Herren, och jag visste det inte alls. Herren var verkligen här, och jag visste det inte. Alltså den platsen där han sen så benämner han den platsen Betel och sådär, Guds hus. Och det blir ett offeraltare i efterdyningen av det där. Här var verkligen Herren, och jag visste det inte. Jag är ganska säker på att Herren var med Schindler och Folke Bernadotte och William Booth, Frälsningsarméns grundare, bland alkoholister i Londons slum, och alla andra Moder Teresa som har gjort något för att de inte har kunnat låta bli.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.